In chapter 6,
i sjätte kapitlet,
I want to read a couple of verses here.
Jag vill läsa några verser.
Are you going to read them or are you going to fake it?
Expand it.
Alltså sjätte kapitlet vi är nu.
Beginning at verse 1.
Börjar med första versen.
What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound?
Vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större?
God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein?
Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den?
Know ye not that is so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death.
Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död?
Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life.
Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.
Let's pray. Father, thank you for again for this service. Lord, may you reveal yourself to us here this evening.
Herre, tack för den här tiden och Herre, jag ber att du ska uppenbara dig själv för oss ikväll.
May our heart be open and our spirit receptive.
Jag ber att våra hjärtan ska vara öppna. Och så också vår själ och själ.
And that your life would be a light to our spirit.
Att ditt liv ska vara ett ljus för vår ande.
In Jesus' name.
Jesu namn.
Amen. We were talking about discipleship.
Vi talade om lärjungaskap tidigare.
After denying ourselves, he tells us to take up our cross.
Efter att vi förnekar oss själva ska vi ta upp vårt kors.
Now, some people talk about the cross as if it's suffering.
En del talar om korset som det skulle vara lidande.
I knew some people who felt like the cross was some tragedy that happened in their life.
Jag har hört en del människor som har sagt att korset var någon tragedi som har hänt i deras liv.
Well, that may be some of the dealing of God with our life.
Det kan vara en del av det som Gud gör med oss.
But it is not the cross.
Men det är inte korset.
You're going to find that the cross is something that you will to do.
Vi ska se att korset är något som vi vill göra, som att vi medvetet.
Something that we choose to do.
Något som vi väljer att göra.
Jesus told his disciples, it's your choice. You can take up the cross.
Jesus sa till sina lärjungar, det är ett val. Ni kan ta upp korset.
And I want to show you why we have to have that.
Jag ska visa varför vi ska behöva göra det.
We go back to the Garden of Eden.
Gå tillbaka till Edens lustgård.
That's in Genesis.
Som i första Moseboken.
And we want to look at the temptation of Eve for just a few moments.
Ska vi se på Evas frestelse bara för ett ögonblick.
There were two very specific trees in the garden.
Det fanns två träd i lustgården som var väldigt speciellt utmärkta.
One was called the tree of life.
Livets träd.
And the other the tree of the knowledge of good and evil.
Den andra kallas kunskapen om gott och ont.
There was only one tree that God told man he could not eat of.
Det var ett enda träd som Gud sa till dem att de inte fick äta.
And that was the tree of knowledge.
Och det var trädet om kunskapen om gott och ont.
God did not forbid Adam to eat of the tree of life.
Gud förbjöd inte Adam att äta från livets träd.
Have you ever asked yourself the question why Adam didn't eat of the tree of life?
Har ni frågat er varför Adam inte åt från livets träd?
Ever cross your mind?
Ja, det undrat över det.
Why he's not forbidden to eat of the tree of life?
Han var inte förbjuden att äta från livets träd.
Why doesn't he take advantage of that?
Varför tar han inte då det på allvar och gör det då?
Why doesn't Adam have children?
Varför har inte Adam barn?
Before the fall.
Före fallet.
Must be a reason.
Måste finnas en anledning till det här.
God has spoke to the animals that they and the seed and everything to be fruitful and multiply.
Gud har sagt till djuren och säden och allting att de ska föröka sig.
But Adam and Eve have no children.
Men Adam och Eva hade inga barn.
Before the fall.
Före fallet.
There's something that ties in here and I want you to see it.
Det är något som knyter an till det. Jag ska visa.
Before Satan fell into sin.
Före Satan föll i synden.
There was only one will in the universe.
Så fanns det bara en enda vilja i hela universum.
And that was God's will.
Det var Guds vilja.
When Satan sinned,
när Satan syndade,
there became two wills.
Fanns det nu två viljor.
Wills that were diametrically opposed to each other.
Viljor som var diametralt motsatta till varandra.
And this is why we see the two trees in the garden.
Och därför så ser vi nu de två träden i lustgården.
Those two trees are two natures.
De här två träden representerar alltså två skilda naturer, två skilda sätt att tänka.
If man had eaten of the tree of life,
om människan hade ätit från livets träd,
I wouldn't have to be here preaching to you now.
Så behövde inte jag vara här uppe och predika till er.
I would do by nature the thing that pleased God.
Så skulle jag helt naturligt göra det som tillfredsställde Gud.
I wouldn't have to try to do the right thing.
Jag skulle inte behöva göra det rätta.
I would do it automatically.
Så jag skulle automatiskt göra det.
Because I would have received the right nature.
För att jag hade mottagit den rätta naturen.
Through the life that I received from the tree of life.
Genom livet som jag fick från livets träd.
But we didn't choose that tree, did we?
Det var inte det valet vi gjorde, eller hur?
We chose the other one.
Vi valde det andra trädet.
And it also is a nature.
Och det är också en natur, också en del.
Man could not have children.
Människan kunde inte ha barn.
Until they had chosen a nature.
Innan de hade gjort ett val.
The nature to pass on to their children.
Det valet som de som fördes vidare genom barnen.
So they had no children until they made that choice.
De hade inga barn innan de gjorde det valet.
And we unfortunately chose the wrong nature.
Och oturligt nog så valde vi fel.
Now remember, there are only two natures in the universe.
Kom ihåg, det finns bara två olika sinnen, två olika tankesätt i hela universum.
There is God's nature.
Det är Guds natur.
And there is Satan's nature.
Och det är Satans natur.
And I'll just pass this on. It's not in my notes, but I'll tell you something about that nature.
Jag ska bara berätta lite grann om det här.
Both of those natures are love.
Båda av de här sätten att tänka naturerna är kärlek.
The nature of God is agape.
Guds kärlek är agape.
It is a tremendous love that's so high it has to be described by a different word.
Det är en Guds kärlek som är så upphöjd att det måste ha ett skilt ord.
The nature of God is to love.
Guds natur är att älska.
But the nature of Satan is to love.
Men Satans natur är också att älska.
But it's a perverted love.
Men en perverterad, förstörd kärlek.
It is a self love.
En självkärlek till jaget, till självet.
You need to understand this.
Får ni förstå det?
The nature of God is a pure love.
Guds kärlek är en ren kärlek.
He loves me unconditionally.
Han älskar mig. Det spelar ingen roll vad som än händer, så älskar han mig.
That's the nature that said, for God so loved the world.
Det är den kärleken som säger att så älskade Gud världen.
But the nature of Satan is also a love.
Men Satans kärlek är också en kärlek.
It is a self-love.
En kärlek till jaget.
Where God's love puts other things first.
Guds kärlek sätter andra saker före den själv.
Satan puts himself first.
Satan säger sätter sig själv först.
Now that kind of describes the nature that we've got, doesn't it?
Det beskriver lite grann av den naturen som vi har, gör det inte?
You see, I never have a problem with sin.
Jag har inga problem med synd.
Let me say that again now.
Jag säger det en gång till.
I never have a problem with sin.
Jag har aldrig några problem med synd.
It's easy.
Det är enkelt.
It's so easy to sin, isn't it?
Det är så lätt att synda, eller hur?
Why? Because that's the nature that I inherited from Adam.
Varför? Det är för att det är naturen som vi fick genom Adam.
You don't have to teach a little child to lie.
Ni behöver inte lära ett barn att ljuga.
They just come natural to them.
Det kommer naturligt för dem.
The nature that we have develops as we grow up.
Den natur vi har, det utvecklas när vi växer upp.
And we want to say, well, it's a little Adam nature.
En liten Adam natur, en liten Adam del i oss.
But it is not Adam's nature.
Men det är inte Adams natur.
It is Satan's nature.
Det är Satans natur.
So we have to understand why God demands death.
Så vi måste här se varför Gud måste ha död.
Now hold on to your seat real good.
Håll nu tag i sätet här ordentligt.
I want you to hear what I'm going to say now.
Jag ska lyssna nu riktigt ordentligt vad jag säger här.
Jesus didn't come into your life to make you a better person.
Jesus kom inte in i ditt liv för att göra dig till en bättre person.
That's what I say.
Precis vad jag sa.
He didn't come into your life to make you a better person.
Han kom inte in i ditt liv för att göra dig en bättre människa.
You are supposed to die.
Du menar att du ska dö.
He is supposed to live.
Han ska leva.
It's in the book, folks. Read it here. It's in the book. As many of us as were baptized into Jesus Christ.
Doms av oss som var blev döpta in I Kristus.
Have you ever noticed the terminology of the Word of God?
Har ni sett hur det beskrivs terminologin här?
If any man be in Christ Jesus.
Om någon är I Kristus Jesus.
He is a new creature.
Så är han en ny skapelse.
We think of the Lord coming into us.
Vi tänker ungefär som att Kristus kommer in I vårt liv.
But in the eyes of God, we are coming into Him.
Men I Guds ögon så kommer vi in I honom.
Sure, He lives in my life individually.
Ja, visst lever han I mitt liv individuellt.
But the way that God looks at it, we are a part of Jesus Christ.
Men så som han ser det så är vi en del av Jesus Kristus.
He makes us a part of Him.
Han gör oss en del av honom.
Paul describes the church as the body of Christ.
Paulus beskriver kyrkan, församlingen som Guds, Jesu Kristi kropp.
And we are members in particular, the Bible says.
Och vi är medlemmar I den kroppen.
And so what God begins to deal with in our life,
vad Gud börjar göra I vårt liv här.
Once Christ comes to live within us,
när nu väl Kristus kommer och lever I oss,
then we have two natures.
Nu har vi nu två naturer, två sätt att tänka.
We have the nature of the Spirit of God in our heart.
Vi har Guds andes natur I vårt hjärta.
We have the life in us that God gave to Jesus.
Livet som Gud ger oss genom Jesus.
All right, let me ask you, I'm gonna stop and ask some more questions here.
Jag ska stanna och fråga, ställa lite fler frågor.
Why didn't God form Eve out of the ground?
Varför skapade inte Gud Eva ur marken som han gjorde med Adam?
Why did he make Eve out of a rib?
Varför skapade han Eva ur Adams revben?
When he formed Adam, he formed him under the ground.
När han skapade Adam så skapade han honom från marken, från jorden.
But when he made Eve, he did not form her out of the ground.
Men så gjorde han inte när han skapade Eva.
He took her from Adam.
Han tog henne från Adam.
When I come across something like that in the Word of God, I say, Lord, why?
När jag märker såna saker så frågar jag Herren varför.
He might not answer me right then, but he will answer me sooner or later.
Det kan hända att han inte svarar mig på en gång, men han kommer att svara mig så småningom.
And one day the Holy Spirit just poured this into my heart.
Och en dag så visade den helige Ande det på mitt hjärta.
That's a type of what God's going to do through Jesus Christ.
Det är så han ska arbeta genom Jesus Kristus på samma
It's
sätt.
It's a type of what's going to happen between Jesus and the church.
Det är en typ, det är en beskrivning av hur Jesus Kristus arbetar genom kyrkan.
You see, Eve had to have the same life as Adam.
Eva måste ha samma slags liv som Adam hade.
She was Adam in a different form, wasn't she?
Hon var Adam I en annan form.
When God took the rib, he created Eve out of the very life he had given to Adam.
När han tog Eva ur Adams revben så gav hon honom samma liv som Adam hade.
It's a type of something.
En typ av någonting, en slags typ.
Paul tells us that when Christ was raised from the dead,
Paulus säger att när Jesus kom tillbaka ur livet, han uppstod.
That we were raised with him.
Så uppstod vi med honom.
Hallelujah. The same life,
samma typ av liv.
The same life that resurrected Christ,
samma liv som gjorde att Kristus återuppstod.
Is the same life that is in you right now.
Är samma liv som finns I dig just nu.
If you are a child of God,
om du är ett Guds barn.
Hallelujah.
Hallelujah.
The exact same life.
Exakt samma liv.
Wouldn't you like to have been there on resurrection morning?
Skulle inte ni vilja ha varit där på dagen då Kristus uppstod?
Wouldn't you like to have been there when the stone rolled away and Jesus came out?
Skulle inte ni ha varit där och vilja se när stenar rullade undan och Kristus uppstod?
I got news for you.
Jag har nyheter.
You were.
Ni var.
Amen. Mr. Brother Paul, I don't understand that.
Jag förstår inte riktigt.
I don't either, but God said it's that way and I believe it.
Jag förstår inte heller, men Gud sa att det är så. Då är det så.
Amen. It tells me that he wrote my name down in the book of life before the foundation of the world.
Det står också att han skrev mitt namn I livets bok före jorden skapades.
I don't understand that either.
Jag förstår inte heller.
But I know he did.
Men jag vet att han gjorde det.
Amen. God knows these things beforehand.
Gud vet såna här saker för dem.
So I'm trying to let you see why God is doing these things.
Så jag försöker få er att förstå varför Gud gjorde det.
He knew that we were going to sin.
Han visste att vi skulle synda.
And I can tell you about that, but I haven't got time tonight.
Jag ska tala om det också, men det har inte tid.
But I'm trying to let you see what God is after in your life.
Men jag ska försöka visa vad Gud försöker komma åt i ert liv.
He is not trying to make you a better person.
Han försöker inte göra dig en bättre person, en bättre människa.
Because what you are is supposed to die.
För det du nu är, det menar att det ska dö.
And what he is supposed to live in you.
Och vad det han är, det meningen att det ska leva i.
In Galatians chapter 2,
i Galaterbrevet 2,
Paul says, I am crucified with Christ.
Så säger Paulus att jag är korsfäst med Kristus.
Nevertheless I live.
Men även så lever även jag ändå.
Yet it is not I that live.
Men det är inte jag som lever.
But Christ that liveth in me.
Kristus lever i mig.
Hallelujah.
Hallelujah.
Paul began to recognize something about Christianity.
Paulus började märka någonting och ta reda på någonting om kristendomen.
I am always going to have a problem with sin.
Jag kommer alltid att ha problem med synden, säger du.
But he never had a problem with it, did he?
Men han hade aldrig problem med synden. Paulus hade han det.
The Bible tells us that he had no sin, no guile was found in his mouth.
Bibeln säger att Jesus hade ingen synd. Det fanns ingen synd i honom.
He had no problem with sin.
Han hade inga problem med synd.
He did not have the nature of sin.
Han hade inte syndens natur i sig.
Praise the Lord.
Hallelujah.
In him is total righteousness.
I Kristus finns rättfärdighet.
And no matter how good I try to be,
det spelar ingen roll hur bra jag än försöker vara,
God cannot receive me.
Så kan Gud inte ta emot mig.
Do you know who the best man in the world ever was?
Vet vem den bästa personen i hela världen?
Besides Jesus Christ.
Förutom Jesus Kristus.
Job.
Job.
Bible says so.
Bibeln säger att Job var den mest rättfärdige.
There was none like him in the whole earth.
Det fanns ingen som honom på hela jorden.
But see, Job had the same problem we've got.
Men Job hade samma problem som vi har.
He had the same nature.
Han hade samma natur som vi har.
And Job, although he pleased God outwardly,
och även om Gud tillfredsställde Herren,
he still had the nature of sin inwardly.
Så hade han syndens natur inom.
And the problem with that nature,
problemet med det,
is that we are trying to make ourselves into a god.
Är att vi försöker göra oss själva till en gud.
That's the nature that we received at the fall.
Det är den naturen vi fick genom fallet.
And so God has to deal with that.
Gud måste ta hand om det på något sätt.
I would love to preach to you about the book of Job.
Jag skulle vilja predika till er om Jobs bok.
I tell you this much about it.
Jag ska säga så här mycket.
When God rebuked Job.
När Herren sa emot Job.
He took several chapters God spent in rebuking Job.
Gud hade flera kapitel där han sa emot Job.
And at one place in the 40th chapter.
I 40:e kapitlet på ett ställe.
God says to Job, if you're that righteous, Job, I'll praise you.
Så säger Gud, Job, men om Job, om du är så rättfärdig så ska jag prisa dig.
And what does Job say to God finally?
Och vad säger Job till Gud slutligen?
I heard of you with the hearing of the ear.
Jag hörde någonting med öronen.
But now my eye beholds you.
Men nu så ser mina ögon dig.
And he said, I hate myself.
Och jag hatar mig själv.
When he came face to face with God.
När han stod ansikte mot ansikte med Gud.
Everything that he thought about himself that was righteous,
allt det han tyckte om sig själv som var rättfärdigt,
he began to see as sinful.
Så började han se det som sinful.
Now we know that our sinfulness is not acceptable to God, don't
we? Vi vet att vår syndfullhet inte är acceptabelt inför Gud.
And I hope you listen carefully to what I'm going to say here.
Så att ni lyssnar noga nu.
We know that our sin is not acceptable to God.
Vi vet att vår synd inte är acceptabelt för Herren.
But do we realize that our righteousness is not acceptable to God either?
Men förstår vi att vår rättfärdighet kan inte heller accepteras av Herren?
You see, that was the tree of the knowledge of good and evil.
Så det var kunskapens träd, kunskapen om gott och ont.
Man is as capable of being good as he is of evil.
Människan har lika bra på att göra gott som att göra ont.
But it's the same tree.
Men det är samma träd.
And God cannot receive that.
Och Gud kan inte ta emot det.
Because it is devilish in nature.
Det är djävulskt i sin natur.
You see, there's a problem with me doing good.
Det är ett problem med att jag gör saker och ting.
Paul says in Philippians chapter 3.
Paulus säger i Filipperbrevet 3.
I want to be found in Christ.
Jag vill bli funnen i Kristus.
Not having mine own righteousness which is of the law.
Att jag vill bli funnen i Kristus och inte ha den rättfärdighet som kommer genom lagen.
But having that righteousness which is of faith in Christ.
Men ha den rättfärdighet som kommer genom tro på Jesus Kristus.
You see, when I do something in myself.
Sen jag gör någonting av mitt eget jag.
That is good.
Som är bra.
I want the credit for it.
Så vill jag ha tacken för det.
Don't we?
Är det inte så?
We do something good.
När vi gör något som är bra.
We want a pat on the back.
Så vi vet att någon klappar oss på ryggen.
Oh, I did that. I did that.
Det där gjorde jag bra.
What are we trying to do?
Vad är det vi försöker göra?
We're trying to glorify ourselves.
Vi försöker förhärliga oss själva.
And so even our good is wrong in the eyes of God.
Så till och med det goda vi gör är fel och ont i Herrens ögon.
There was a man that cheated me out of some money one time.
En gång så var det en kille som lurade mig på pengar.
And that's a no-no. I don't like that.
det tycker jag inte alls om.
And so I got it in my mind. I'm going to go back and I'm going to help this man.
Så jag tänkte jag ska hjälpa den här mannen nu då, även fast han gjorde mig så mycket.
I'm going to do the righteous thing.
Jag ska göra någonting rättfärdigt.
Well, I went back and I gave the man more money.
Jag gick tillbaka och gav honom mer pengar.
And I finally got what I had come for.
Jag fick till sist vad jag hade kommit hit för.
But he had cheated me out of a lot of money.
Men han lurade mig på massa pengar.
And after I left the man's house,
när jag gick ifrån mannens hus,
oh, I felt so good about
myself. Så kände jag mig så jättebra själv.
I really did.
Jättebra.
I thought, Jerry, you have turned the other cheek.
Jag tänkte, Jerry, du har vänt andra kinden till.
You've gone the second mile.
Du har gått en extra lång, en extra mil.
And then the Lord said to me,
och då sa Gud till mig,
but look at the pride you've got.
Men titta på stoltheten du har då.
You see, even when we try to do spiritual things, we just trade one sin for another one.
Även när vi försöker göra någonting som är andligt sett verkar så bra, så byter vi bara ut en synd mot en annan typ av synd.
And that's the problem with the works righteousness.
Och det är det som är problemet när vi försöker rättfärdiga oss genom vårt arbete och det vi gör.
That is why we can never be accepted by God by what we do.
Därför kan vi aldrig accepteras av Gud genom det vi gör.
Now I'm talking about acceptance from God.
Jag talar här om att vi blir accepterade av Gud.
I'm certainly not saying that we should not do good things.
Jag säger inte att vi inte ska göra bra saker.
But when we finally begin to walk in Jesus Christ.
När vi börjar vandra i Herren Jesus Kristus.
We begin to do things because they become our nature to do so.
Så börjar vi göra saker och ting därför att det blir vår natur att göra bra saker.
Not because we are forcing ourselves.
Inte för att vi tvingar oss själva att göra det som är bra.
That's the difference.
Det är det som är skillnaden.
You know that the Lord is working through you.
Du vet att Herren arbetar genom dig.
Have you ever seen God work through you?
Har du någonsin sett Herren arbeta genom dig?
It's a marvelous thing.
En fantastisk sak.
Oh, it is tremendous just to see God reach through your life.
Att se Gud använder dig.
But you can't take credit for it.
Men du kan inte ta all tacken och krediten för det.
Because you didn't have anything to do with it.
Du hade ingenting att göra med det.
It was the Spirit of God through you.
Det var Guds ande som arbetade genom dig.
It was God living through you.
Det var Gud som levde genom dig.
And this is what I'm just trying to give you the essence of Christianity.
Jag försöker bara ge det här liten försmak av vad kristendom handlar om, vad grunden i kristendom är.
As the Lord explained it to me, I want to give it to you.
Som Herren förklarat det till mig så vill jag försöka ge det till er.
In 1984, the Lord visited my life.
Så besökte Herren mig.
And for about 45 days,
ungefär 45 dagar,
God spoke to me.
Så talade Herren till mig.
Sometimes 8 hours a day, sometimes 16 hours a day.
Ibland 8 timmar om dagen, ibland 16 timmar om dagen.
And I sat and wrote these things down.
Och jag satt och jag skrev ner alltihop.
And I kept saying, wow, Lord.
Jag sa, Herre.
And I mean, this went on for over a month.
Det fortsatte alltså över en månads tid.
Somewhere close to a month and a half.
Nästan en och en halv månads tid.
And then it took me 5 years to understand it.
Det tog ungefär 5 år att förstå det jag hade skrivit ner.
But slowly but surely, God got this through to my mind.
Men så småningom så började Gud nå in i mig.
And God is going to revolutionize Christianity.
Gud, han kommer att revolutionera kristendomen.
And that means you and I. He's going to revolutionize our life.
Och det betyder du och jag kommer att revolutionera det i vårt liv.
By making discipleship a part of our life.
Med att göra lärjungaskap en del av vårt liv.
And then we're going to find the tremendous reality.
för att finna den fantastiska verkligheten.
Of Christ being able to live through us.
Att Kristus kan leva sitt liv genom oss.
Because he's made us part of his body.
För att han har gjort oss del av sin kropp.
When I'm talking about this, I love to talk about the church in the wilderness.
När jag talar om det så vill jag prata om kyrkan i
from the fall of man,
människan föll,
until Moses built the tabernacle,
till när Moses byggde tabernaklet,
there was no place on earth that God dwelt.
Så fanns det ingen plats på hela jorden där Gud verkligen levde och bodde.
Now God visited men at certain times.
Gud besökte människan då och då.
You know, the Bible talks how he came down and talked to Abraham.
Han kom ner och han besökte Abraham.
He visited man.
Han besökte människan.
But there was no place on earth that God dwelt.
Det fanns inget ställe där han bodde, där han levde.
And when God leads Moses and the children of Israel out of the land of Egypt,
när Gud ledde Moses och Israels barn ut ur Egypten,
one of the first things that God does,
en av de första sakerna som Gud gör,
is to call Moses up and begin to speak to him.
Att kalla upp Moses och tala till honom.
And you know what he tells him?
Vet du vad han säger till honom?
I want you to build me a house.
Jag vill att du ska bygga mig ett hus.
And I am gonna dwell among my people.
Och jag ska bo ibland mitt folk.
I'm gonna come and live with my people.
Jag ska komma ner och leva bland de som är mina.
Doesn't that excite you?
Inte det otroligt?
It does me. Praise God. And he started telling him all about how to build this tabernacle.
Och han berättade för Moses precis hur de skulle bygga tabernaklet.
And he says, "See that you make it according to the pattern."
Se till att du gör det precis efter mönstret som jag ger.
Make it exactly like I show you to make it.
Precis som jag talar om för dig att bygga.
And he told him about the sacrifices.
Han sa till honom offren.
He told him about the things that were clean and unclean.
Han talade om för dem vilka saker som var rena och vilka som var orena.
He told him how to have the outer court and the inner court and the holiest of holies.
Han talade om för honom att ha den yttre området på tabernaklet, de inre området och det allra heligaste.
Are you all familiar with the tabernacle in the wilderness?
Ni känner till tabernaklet i öknen?
When you came into this tabernacle,
ni kom in i tabernaklet.
There was a court that you came into, an outer court.
Så fanns det en förgård, en yttre gård.
And anyone in Israel that was clean before God could enter there.
Och den som var ren utav Israels folk kunde komma in i den här förgården.
Then there was a little building there.
Det var en liten byggnad där.
And the second part of the tabernacle was a room called the holy place.
Och den andra delen i tabernaklet här var alltså det heligaste.
And then there was a curtain.
Fanns det en draperi där.
And then there was a place called the holiest of holies.
Så fanns det alltså bakom det fanns det allra heligaste.
Now only the priest of God could enter in to the holy place.
Bara en av Guds präster kunde gå in i det allra heligaste.
But only the high priest could go into the holiest of holies.
Ja, just det. Bara prästen kunde gå in till det heliga, men bara överste prästen kunde gå in i det allra heligaste.
And then only once a year.
Och bara en gång om året.
Hallelujah. Stay tuned.
Lyssna.
Trying to show you something here.
Jag ska visa någonting här.
Now at the same time God is telling him about all this marvelous stuff.
När Gud nu talar om allt det här fantastiska om tabernaklet.
You know what the children of Israel do?
Vet ni vad Israels folk gör?
They're building a golden calf.
Så bygger de ett gyllene kalv, guldkalv.
Gold is a type of God's word. The gold is a type of God's word.
Ja, guld är alltså en annan väg att visa Guds ord, en typ.
Now that says something to me.
Det säger någonting till mig.
Tells me something very special.
Det säger någonting väldigt speciellt.
That man has the capability of taking the word of God.
Att människan har förmåga att kunna ta Guds ord.
And creating his own God.
Och kunna skapa sin egen gud av det.
And that's exactly what the church has done for a number of years.
Och det är precis vad kyrkan har gjort nu. Många år.
They have taken the word of God.
De har tagit Guds ord.
And created their own concept of God.
De har skapat sitt eget koncept och sin egen bild av en Gud.
Instead of allowing God to reveal himself.
Istället för att tillåta att Gud uppenbarar sig för dem.
And folks, God is about to reveal himself to the church.
Nu kommer Herren att uppenbara sig själv för kyrkan.
He's going to change some things.
Han kommer att förändra en del saker.
For those whose hearts are open to God.
För de som är öppna, som har sina hjärtan öppna för det.
Now, we can build a golden calf if we want to.
Ja, vi kan bygga en gyllene ko om vi vill. Guldkalv. kall.
Or we can wait on the true revelation of God.
Eller vi kan vänta på Guds verkliga uppenbarelse.
Now again, that's another series of sermons that we won't get into.
En hel annan serie av predikningar.
But I'm just trying to give you the basic pattern of what I'm talking about.
Jag försöker bara visa lite grann vad jag pratar om.
Now the tabernacle stayed with Israel for a number of years.
Tabernaklet var med Israels folk i massa år.
Until Solomon built the house.
Innan Salomon byggde hus.
Have you read about what happened when Solomon built the house?
Ni har läst om när Salomon byggde huset.
The Lord's house.
Herrens hus.
The presence of God became so strong.
Herrens närvaro blev så stark och påtaglig.
It was like smoke in the house.
Det var som rök i huset.
Wow. And the priest couldn't even minister before God.
Och herren kunde inte, eller prästen kunde inte ens göra någon vara inför folket där.
Now that does get me excited, amen. Presence of God be so strong you can't even minister.
Guds närvaro så stor att du kunde inte tjäna folket ens då.
All right, God is trying to show us something.
Gud försöker visa oss någonting.
Jesus said when he was on earth.
Jesus sa när han var på jorden.
Now the temple had been torn down and built 2 or 3 times.
Templet hade raserats och byggts upp några gånger.
And Jesus said, if you tear down this tabernacle, I'll build it in 3 days.
Om ni river ner det här templet, sa Jesus, så bygger jag upp det på 3 dagar.
Remember that?
Kommer ni ihåg det?
And they finally realized that he was talking about the temple of his body.
Då fattade de till sist att han talade om templet som var sin egen kropp.
Are you following my line of thought?
Förstår ni vad jag pratar om?
God wanted a place to dwell with man.
Gud vill alltså ha en plats att bo tillsammans med sitt folk.
He gave man the tabernacle.
Han gav oss tabernaklet först.
Out of the tabernacle comes the temple.
Från tabernaklet kom templet.
Out of the temple is revealed the body of Christ.
Och utifrån templet kom då Kristi kropp.
This is what God wanted all along.
Det är det som Gud ville ha gjort hela tiden.
This is what God has been moving forward to all along.
Det är det som Gud har syftat framåt that hela tiden.
Have you ever read in 1 Corinthians where Paul says that we are the body of Christ?
Jag läste i första Korinthierbrevet där Paulus säger att vi är Kristi kropp.
Have you read where he talks about that we are the temple of God?
Har ni läst att han säger att vi är Kristi tempel?
We are the temple of God.
Vi är Guds tempel.
Oh, but it's a very special word there.
Det är väldigt speciellt ord som man använder där.
A very special word in the Greek.
Väldigt speciellt ord på grekiska.
It is the word neos.
Är ordet neos.
It doesn't just describe a structure.
Det beskriver inte bara en struktur, en byggnad.
That we'd call a temple.
Som vi kallar ett tempel.
It describes the holiest of holies.
Den beskriver det allra heligaste.
Oh, hallelujah.
Halleluja.
You are the holiest of holies.
Ni är alla det allra heligaste.
When you stop to realize what God is doing in you.
Försök att stanna upp och tänka efter vad Gud försöker göra i oss.
You are the church.
Ni är kyrkan, församlingen.
The New Testament church never describes a building.
Nya testamentet beskriver aldrig en byggnad bara.
This is the place where the church meets.
Det är bara platsen där kyrkan möts, där församlingen möts.
It never describes mortar and tubefores and plaster and all those kinds of
things. Det beskriver inte de sakerna som behövs för att bygga ett hus med bjälkar och så vidare.
The word church is the word ecclesia.
Ordet kyrka är ecclesia.
And it just means the called out ones.
Det betyder de som har blivit kallade.
Whenever the Jews got together.
När judarna kom tillsammans,
they called it the synagogue.
Så kallade de det för synagoga. Synagoga.
That's the word that describes the gathering of the Jews.
Det är ordet som beskriver judarna som samlas tillsammans.
But there was no word to describe the gathering of the Christians.
Men det fanns inget ord som beskriver de kristna som möttes tillsammans.
And finally, someone came upon the idea to call the ecclesia.
Så kom någon på idén att kalla det för ecclesia.
The called out people.
De kallade, de utkorade.
Amen. Called out. God called you out.
Gud kallade ut dig.
You didn't choose him, he chose you.
Du valde inte honom, han valde dig.
Amen, brother Potter.
Amen.
When you walk into the road of life.
Nu vandrar på livets väg.
There's a sign across the gate.
Så finns det en stor skylt.
It says
ingången.
Whosoever will may come.
Den som önskar må komma.
And when you pass through that gate,
När ni går igenom den porten.
And you look at the back of the sign.
Ser du bakom?
It says, I knew you would.
Jag visste att du skulle välja den här.
Amen. God chose you.
Gud kallade dig.
There was a little boy that was adopted once.
En pojke som var adopterad en gång.
And the children at school used to make fun of this boy.
Och barnen i skolan brukar retas med honom.
And tease him, you know. And they would say, well, we know who our mother is and you don't, you know.
Vi vet att din mamma, vår mamma, men det vet inte du.
You know, children can be cruel sometimes.
Barn kan vara grymma ibland.
And so this little boy was crying to his mother.
Så barnet, han grät till sin mor.
And his mother told him something.
Mamma sa till honom något.
So he went back to school the next day.
Han gick tillbaka till skolan nästa dag.
And he said to the children when they were taunting him.
Så sa han till barnen när de retade honom.
He said, I am better than you are.
Jag är bättre än du är.
And they said, how do you come to that conclusion?
Hur kommer det sig? Hur vet du det?
He said, my mother picked me out of 100 children.
Min mamma plockade ut mig utifrån 100 barn, så valde hon mig.
Your mama had to take you.
Din mamma måste ta dig.
Hallelujah. Amen.
Hallelujah.
God chose you.
Gud valde, utvalde dig.
God put his hand on your life.
Gud la sin hand i ditt liv.
And he chose you.
Och han valde dig.
For a special purpose.
Väldigt speciell anledning.
And that purpose was to put his life within you.
Det målet, den anledningen, var att sätta sitt liv in i ditt liv.
I like the way Paul puts it in 2 Corinthians.
Jag gillar det sättet som Paulus beskriver det i andra Korintherbrevet.
How many of you know that this is wonderful to read the Bible?
Hur många vet att det är underbart att läsa det?
I love the Bible.
Jag älskar det.
Best book I've got.
Bästa boken jag har.
But not a lot of people read the Bible.
Det är inte så många människor som verkligen läser Bibeln.
And so God made a very special edition of the Word of God.
Så Gud, han gjorde en specialversion av sin bok.
And that's you.
Och det är du.
You are the extra edition of the Word of God.
Du är Guds specialversion.
Hallelujah. That's what the book says.
Det är det som Bibeln säger.
He says you are epistles.
Säger ni, är alla brev.
You are epistles of God.
Var och en utav er.
Written by the Holy Spirit.
Skrivna av den helige ande.
Read of all men.
Läst av alla.
You see, there's something about your life that tells the world what you are.
Det är något speciellt med ditt liv som berättar för världen vem du är.
There was a young man who joined the service, military service.
Det var en ung man som gick med i militärtjänsten.
And his mother was so afraid that he would be teased because he was a Christian.
Hans mamma var så rädd att han skulle bli retad för att han var kristen.
Well, after a while he came home.
Efter ett tag så kom han tillbaka hem igen.
And she said to him, did they give you a hard time because you're a Christian?
Så han gjorde dem det svårt för, retade dem för att du är en kristen.
He said, don't worry mother, they never found out.
Oroa dig inte över det mamma, de fick aldrig reda på att jag var kristen.
Well, that's the way that so much Christianity is.
Många som är kristna som lever så.
Does your neighbor next door know you're a Christian?
Vet din granne om att du är kristen?
Or are we living a kind of Christianity that we don't want to tell our neighbor we're a Christian?
Lever vi en sån kristenhet att vi inte vill berätta för vår granne att vi är kristna?
I knew of a young couple that were Christians.
Jag kände ett ungt par som var kristna.
And they would fight like cats and dogs.
Och de slogs med varandra som katt och hund.
On terrible things.
Hemska saker.
Now, I doubt if they ever got a neighbor to go to church with them.
Jag tror inte att de fick någon granne att komma med dem till kyrkan.
Why? Because they seen how they live.
Varför det? Jo, därför att grannarna såg hur de levde.
I want you to understand that this is something more than just believing.
Jag vill att ni ska förstå att det här är något mer än att bara tro.
This is something that has the power to change your life.
Det här har kraften, makten att förändra ditt liv.
God put something in my heart.
Gud har lagt ner något i mitt hjärta.
And in your heart.
I ditt hjärta.
That from the very moment that Christ came into my life.
Från det första ögonblick då Kristus kom in i vårt hjärta.
I have been drawn toward heaven from that day.
Så har jag dragits mot himlen från det ögonblicket.
I didn't like to go to church before then. I just went.
Jag tyckte inte om att gå till kyrkan för det hände mig. Jag gick i kyrkan bara för att det var måste.
But God put a love in my heart to be in the house of God.
Men Gud gav mig en kärlek i mitt hjärta till Guds hus.
He put a love in my heart to read the word of God.
Han satte en kärlek i mitt hjärta till hans ord.
He put a love in my heart to communicate with him.
Han la en kärlek i mitt hjärta att kommunicera, tala med honom.
And from that moment I have been drawn heavenward.
Och från det ögonblicket har jag dragits mot himlen.
Every day God says something special to my heart.
Varje dag så säger Herren något speciellt till mitt hjärta.
And it makes me feel closer to him.
Och det känner mig mycket närmare honom.
Praise God.
Praise God.
One of these days I'm going to make that step and go all the way.
En dag så ska jag ta det steget och gå hela vägen upp i himlen.
But until that day.
Men till den dagen.
I want God to use me.
Så vill att Gud ska använda mig.
To wake up that call in other people's lives.
Att väcka upp den kallelsen i andra människors liv.
And to quit suppressing what we feel inside of us.
Och inte hålla ner och trycka ner det som finns inom oss.
When we begin to be drawn by the Holy Spirit.
Vi börjar dras av den helige Ande.
You see, he alone is our righteousness.
Han själv är vår rättfärdighet.
How much time have we got? All right, okay. I want to explain something to you here. If Jesus doesn't live in your heart,
Jesus inte lever i ditt hjärta.
I don't care how good you are, you have no righteousness.
Det spelar ingen roll hur bra du är. Du har fortfarande ingen rättfärdighet.
He is our righteousness.
Han är vår rättfärdighet.
Paul says that he has been made unto us righteousness.
Paulus har sagt att han har gjort oss till sin rättfärdighet.
Whenever you come before God,
när du kommer inför Herren,
and you stand and want entrance into to the kingdom of heaven.
Och när du står där och vill komma in i Guds
do you know what the text is to get in?
Vet ni vad texten är i originalet där?
Now, let me tell you what most Christians believe.
Nu ska jag berätta för er vad de flesta kristna tror att de säger.
They believe that when they come to the pearly gates,
när de kommer in på inför pärleporten,
that Saint Peter is going to give them a test.
Så ska Petrus ge dem en test där.
He's going to say, now here, fill this out.
Fyll i den här nu.
It says, how were you baptized?
Du blev döpt.
Were you sprinkled?
Blev du doppad i vatten?
Were you immersed?
Eller blev du helt och hållet nedtänkt i vatten?
Were you baptized forward or backwards?
Blev du döpt framåt eller bakåt?
And down the line, you know, we're going to have all these tests.
Vi ska ha en massa frågor och test.
Did you believe in what Calvin said or did you believe what Jacobus Arminius said?
Tror du på vad Calvin lärde eller tror du på vad Arminius lärde?
You know, if we get 70% right on the test, we get to go into heaven.
Om vi får 70% rätt så får vi komma in i himlen.
That's what we think anyway.
Det tror vi ibland.
We're so quick to tell people you can't go to heaven unless you believe what I do.
Vi har så fort för att säga till folk att du kommer inte in i himlen om du inte tror precis vad jag tror.
But is that true?
Är det sant?
Think about it just a minute.
Tänk efter.
Now you are going to have a test. I can tell you that now.
Du kommer att få en test. Det kan jag säga med på en gång.
But it's not a test of what you know.
Men det är inte en test på vad du vet.
They take their fingers and they put it on your wrist like this.
Och så sätter de fingrarna på handleden på dig så här.
And they see if you got a heart that beats.
Och så känner de efter och ser om du har ett hjärta som slår.
In other words, are you alive?
Lever du med andra ord?
If you're alive,
om du lever,
you get to come in.
Så får du komma in.
No matter what kind of crazy doctrine you believe.
Det spelar ingen roll vad det är för tokig doktrin eller tokiga saker du tror på.
If you have Christ in your life,
om Kristus finns i ditt hjärta,
amen, you get to come in.
Så får du komma in.
There's going to be a lot of folks there that you didn't think we were going to make it.
Det är massor med människor där som du tror inte skulle ha kommit dit överhuvudtaget.
There's going to be some missing that you thought would make it.
Det kommer att vara några folk som fattas där som du trodde skulle vara där.
Because the true test is, do you have life?
Den verkliga testen är, har du Guds liv?
Not any kind of life.
Inte bara vilket liv som helst.
But there's only one kind of life.
Finns bara en sorts liv.
Amen.
Amen.
It is Christ's life.
Kristus.
That's what Christ tells us.
Det är vad Kristus säger.
That's what I read to you in this passage when I read it to you.
Det läste för dig tidigare.
Did you notice what Paul said here?
Märkte ni det vad Paulus sa?
Go back to it again.
Vi går tillbaka till det.
In the last verse I read to you, verse 4.
Den sista versen jag läste för dig, vers 4.
Therefore we are buried with him by baptism.
Därför har vi blivit begravda med honom i hans dop.
Now I've never been in this part of Sweden right in here.
Jag har inte varit i den här delen av Sverige förut.
And I don't know what your customs are.
Jag vet inte era traditioner där.
But where I come from,
men där jag kommer från,
we don't bury live people.
Så begraver vi inte levande människor.
We bury dead people.
Vi begraver dem som är döda.
Hello? All right, we got that now. Therefore we are buried with him by baptism into death.
Därför har vi blivit begravda med honom i genom död.
that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life.
Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv.
Now let me, I'm closing in on something I want you to understand.
Jag närmar mig någonting här som jag vill att ni ska förstå.
The biggest problem with the church right now.
Största problemet med församlingen och kyrkan idag.
Is that we've got two husbands.
Att vi har två män, gifta med två män.
We all have two husbands.
Vi har alla två män.
You. And the law is a very cruel husband.
Och lagen är väldigt grym.
But you see, the law did not die.
Men lagen dog inte.
You did.
Du gjorde det.
Now I'm gonna jump back to the Garden of Eden for a second.
Ska jag hoppa tillbaka igen till Edens lustgård.
And tie this together for you.
Knyta ihop det för er.
God said, "In the day that you eat of this, you shall die."
Gud sa, den dagen ni äter av den här frukten så ska ni dö.
Why did God say that, knowing that man was going to sin?
Varför sa han det? Han visste att människan skulle synda.
Christ was as a lamb slain before the foundation of the world.
Kristus var ett lamm som var offrat och slaktat före världens begynnelse.
God knew that man would sin.
Gud visste att människan skulle synda.
And so why does God say to Adam, "In the day that you"? If there was no death in the world,
om det inte fanns någon död i världen,
then Christ could not have come and died for us.
Så kunde inte Kristus ha kommit till världen för att dö för oss.
And so when God introduced death,
så när Gud introducerade död,
it was the only means by which he could redeem us.
Så det enda sättet han kunde använda för att frälsa oss.
Let me show you the beauty and the simplicity of it.
Jag ska visa er det vackra och det enkla med det här.
We know that Jesus was sinless.
Ni vet att Jesus var syndfri.
Romans 6:23 says the wages of sin is death.
I Romarbrevet 6:23 så står det att syndens lön är döden.
Now Satan is trying to find a way to get rid of him.
Satan försöker hitta en väg att göra sig av med honom.
He knows he's the Messiah.
Han vet att Kristus är Messias.
He knows he's come to destroy the kingdom of Satan.
Han vet att han har kommit till jorden för att förstöra Satans rike.
And so he's doing everything he can to trick the cross.
Så han gör vad som helst för att förstöra den här processen.
But Christ comes through everything shining.
Men Gud Kristus går igenom allt det här.
So Satan bets it all.
Så Satan har satsat allt.
He says, "I'm going to have him crucified."
Jag ska se till att han korsfäst.
The cruelest death known to man.
Den grymmaste döden som någon känner till.
And surely he will fail there.
Och där kommer han helt säkert att misslyckas.
Surely he will take bitterness in his heart or anger or so on.
Han måste bli bitter och arg över det här.
And so he plotted the death of Christ.
Och så planerade han Kristus död.
But you see, he made a mistake.
Men du förstår, han gjorde ett misstag.
It is the wages of sin that is death.
Men det är syndens lön som
är
döden.
This is so simple.
Det är så enkelt.
Satan killed a perfect man.
Satan dödade en perfekt människa.
He killed a man that had never sinned.
Han dödade en människa som inte hade syndat.
He could only kill people that sinned.
Han kunde bara döda människor som hade syndat.
In the day that you sin, you die.
Den dagen du syndar så dör du.
The wages of sin is death.
Syndens lön är döden.
But Jesus had never sinned.
Men Jesus hade aldrig synd.
And he killed a perfect man.
Och han dödade alltså en perfekt människa. En
syndig
människa.
It was God's plan from the beginning.
Det var Guds plan alldeles från
början. Hallelujah. Isaiah prophesied about it 600 years before.
Jesaja profeterade om det alltså 600 år före.
He is wounded for our transgressions.
Och det är sårat för våra överträdelser.
He's bruised for our iniquities.
Han skadades för våra synders skull.
The chastisement of our peace is upon him.
Hans plåga läpsten var lagd på honom.
And with his stripes we are healed.
Men genom hans sår blev vi helade.
He has laid upon him the iniquity of us all.
Han har lagt på honom våra skulder, våra synder.
Now remember, Satan has killed a perfect man.
Kom ihåg, Satan har dödat en perfekt människa.
He has required death of a man that didn't have to pay it.
Han har sagt att en människa måste dö som inte behövde dö.
And so God leaps off the throne in heaven and says hallelujah.
Så Gud hoppar av sin tron och säger halleluja.
Then he says that if you and I will accept that death.
Då säger han att om du och jag accepterar den döden som Kristus genomled,
as ours,
som vår död,
if we will believe that Christ substituted himself for us,
och believe att, och tro att Jesus var ett substitut för oss,
then that death becomes my death.
Då blir den döden, hans död, min död.
You see, you cannot be redeemed without dying.
Du kan inte frälsas och förlossas utan att dö.
Now I know we're going to die physically one of these days.
Jag vet att vi kommer att dö fysiskt en dag.
But in the eyes of God, you died the moment that Christ came into your heart.
Men i Guds ögon så dog du det ögonblick som Kristus kom in i ditt liv.
And baptism is simply a burial of the dead.
Och dopet är bara en begravning av de döda.
And I and you made God a promise at our baptism.
Du och jag gjorde Gud ett, vi gav Gud ett löfte när vi döptes.
We promised God to leave that man buried.
Vi lovade Gud att vi skulle lämna den döda personen där bakom oss.
And to begin to live in newness of life.
Och börja leva ett nytt liv.
That's the promise that we made God when we were baptized.
Det är det löfte vi gav Gud i vårt dop.
And we didn't understand it that way.
Vi kanske inte förstod det på det viset.
But that's how God looks at it.
Men det är precis så Gud ser.
This old man is already dead.
Den gamle mannen är redan död.
And buried in Jesus Christ.
Och har begravts genom Jesus Kristus i Jesu Kristi liv.
Now, if you try to reason these things out, you're going to fail.
Om du försöker tänka ut och resonera och fundera hur det här kunde hända, så kommer du misslyckas.
But if you will learn to take God at His word.
Men om du lär dig att ta Gud på sitt ord, att ta det precis som det är.
You begin to see what God has really done in Christ Jesus for you.
Så börjar ni förstå vad Kristus har gjort.
What a tremendous thing.
Vilken fantastisk sak.
Halleluja.
Halleluja.
I have died in him.
Jag har dött genom honom.
Oh, but it doesn't end there.
Men det slutar inte där.
It does not end there.
Det slutar inte där.
Paul says, and you were raised up with him.
Paulus säger att ni uppstod med honom också.
When Christ came out of the grave.
När Kristus kom upp ur graven, stod upp.
We came out of the grave with him.
Så kom vi ut ur graven tillsammans med honom.
Just like Eve was in Adam.
Precis som Eva var i Adam.
Before God ever took her out, Eve was in Adam.
Innan Gud tog ut henne från honom, så
he had already seen Eve already.
Hade han sett Eva redan?
Adam hadn't seen it.
Adam hade inte sett Eva.
But God knew that that rib was Eve.
Men Gud visste att den där, där revbenet, det var Eva.
And whenever God raised up Christ from the dead.
När Gud reste upp Kristus, när Kristus uppstod igen.
God saw you and me in Jesus Christ.
Så såg Gud du och jag i honom, i Kristus.
Halleluja. For a very special reason.
En väldigt speciell anledning.
That by burying this old man.
Att begrava den gamle mannen.
And yielding to the life of Christ within me.
Och ge efter för Guds liv i mig.
That I can become and you can become living epistles before God.
Så kan du och jag bli levande brev inför Herren.
God says to the world, I love you.
Gud säger till världen, jag älskar er.
They ignore it.
Så de lyssnar inte på det.
Most everyone knows John 3:16.
De flesta vet Johannes 3:16.
And so you know what he does?
Då vet du vad han gör istället.
He raises up a child of God.
Så då skapar han en Guds barn.
And then he begins to love you through them.
Och så börjar han älska dem genom dig.
Why are you here this morning? This afternoon, whatever it is now.
Varför är du här?
I'm going my home time. Why are you here today?
Varför är du här?
Somebody touched God for you.
Någon vidrörde Herren, vi vidrörde dig.
It might have been your mother.
Kanske din mamma.
Or your father.
Kanske din pappa.
Or a dear friend somewhere.
Kanske någon vän någonstans.
But somebody cared enough about you.
Men någon brydde sig om dig tillräckligt mycket.
And loved you enough with God's love.
Och älskade dig med Herrens kärlek.
To bring you before God continually.
Föra dig inför Herren hela tiden.
Hallelujah. You're here because God loved you through them.
Du är här därför att Gud älskade dig genom dem.
Amen. You can only have God's love when he gives it to you.
Du kan bara ha Guds kärlek när han ger dig till dig.
And you're here because God loved you.
Du är här därför att Gud älskade dig.
And somehow reached you.
Och på något sätt så nådde han dig.
By whatever means that God used.
Hur det nu var, Gud, vilket min sätt Gud nu använde.
God reached out and touched your life.
Gud vidrörde ditt liv.
Hallelujah. Later on, I hope all of this starts to dawn on you.
Jag hoppas att senare så kanske det här kommer att bli.
Maybe it won't take you as long as it did me to understand it.
Det kanske inte tar er så lika länge som det tog mig att förstå det här.
But when I begin to see what God had done for me,
men jag börjar förstå vad Gud hade gjort för mig.
And I begin to realize how little I had responded.
Så började jag förstå hur lite gensvar jag hade gett.
And from that day on, I've tried to dedicate my life totally and wholly to Him.
Och från det ögonblicket försökte jag överlåta mitt liv helt och hållet till honom.
Because I want to minister to those people that God is calling.
Jag ville tjäna de människorna som Gud hade kallat till.
I've preached to thousands.
Jag har predikat till tusentals.
I preached to one if I can get him to stand still long enough.
Jag kan predika till en person om jag kan få dem att stå stilla så länge.
But I want every person to know God.
Jag vill att varje människa ska känna Herren.
And to know what God has done with you.
För att veta vad Herren har gjort med dig.
You are the holiest of holies.
Du är Guds allra heligaste.
God dwells in you.
Gud bor i dig.
God lives in you.
Gud lever i dig.
Hallelujah.
Hallelujah.
That is a challenging thought.
En väldigt utmanande tanke.
Now what are we going to do about it?
Vad ska vi göra åt det här?
Are we going to let him live through us?
Ska vi låta honom leva i oss?
He didn't just come to live in.
Han kom inte bara att leva i oss.
He came to live through.
Han kom för att leva genom oss.
He wants to make you an epistle.
Han vill göra dig till ett brev.
That people can look at your life.
Så människor kan se på ditt liv.
And they can say there's something special about that person.
Och säga det är något speciellt med den människan.
There's something wonderful about that person.
Fantastiskt med den människan.
And you know who they're talking about.
Du vet vem de talar om.
They're talking about Christ.
De talar om Kristus.
They see you.
De ser dig.
But it's really Christ.
Men det är egentligen Kristus de ser.
It's reaching through your life.
Som ni arbetar i ditt liv.
To touch other people's lives.
Vidrör andra människors liv.
I don't want to postpone the service any longer than I have to.
Jag vill inte förlänga kvällens möte längre än jag behöver.
I should say. But I think God has spoken to some people here today.
Men jag tror att Herren har talat till några människor.
I've tried to speak to you directly out of the Spirit today.
Jag försöker tala till er direkt genom Guds ande.
I have completely ignored all these notes I brought.
Jag har inte tittat alls på mina noteringar som jag har gjort.
And if we went through all of these, we'd be here till much later.
Om vi gick igenom alla de här så skulle vi vara till mycket mycket senare.
But the Spirit of the Lord has just been pouring it in my heart to share with you.
Men Herren Jesus har fyllt mig med det här att kunna dela med mig till det.
I didn't come here by chance.
Jag kom inte hit av en slump.
I came here because the Spirit of God wanted me to be here.
Jag kom hit därför att Guds ande ville att jag skulle.
Nothing just happens.
Ingenting händer bara.
God has a reason in those things.
Gud har en anledning till det.
And maybe it's just for one person. I don't know.
Kanske bara för en enda person.
Maybe it's for a dozen.
Kanske för ett dussin.
That's up to God.
Det är Gud som bestämmer.
But whoever it's for.
Men vem det nu än är för.
You're going to see God begin to change your life.
Så kommer du börja se att Gud börjar förändra ditt liv.
You're going to be more sensitive to the Holy Spirit.
Du kommer att känna av Guds ande mer.
And you're going to see God drawing you into a deeper relationship with Him.
Du kommer att se att Herren börjar dra dig in i en djupare relation med honom.
I would like to do something right now. Is it okay?
Ska vi göra något speciellt nu?
I would like to invite any of you that want to come forward for prayer.
Den som vill kan komma fram här.
To come and stand with me.
Stå med mig.
And we're going to pray a certain way.
Vi ska be på speciellt.
We're going to pray that God will open your heart.
Att Gud ska öppna ditt hjärta.
And your spirit.
Och din ande.
To be more sensitive to Him.
Att vara mer känslig för honom.
To be more open to what God is doing in our lives.
Att vara mer öppen till vad han vill göra.
And you don't have to come.
Du behöver inte komma.
But if the Spirit of the Lord has spoken to your heart today.
Men om Herrens ande verkligen har talat till ditt hjärta.
And you want me to pray with you.
Och du vill att jag ska be.
I'll be more than glad to stand down here with you and we'll all join hands together.
Så vill jag jättegärna vara med och be för dig här nere.
And we're going to ask God to do something special.
Så ber vi att Gud ska göra något speciellt.
I always feel like God wants to do something special.
Jag känner alltid att Gud vill göra något speciellt.
And he does.
Amen. Och gör han också.
So we're going to ask you to come and stand with us if you'd like us to pray with you.
Så ber att du ska komma fram hit och stå och be att vi ska be.
Don't be embarrassed. I'm going to come like this.